Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Innan jag började plugga till beroendeterapeut i höstas så har jag jobbat med radio som du kanske känner till. Men gör inte det så är det så det har varit, och jag har bland annat jobbat på Mix Megapol. Och det gjorde jag tillsammans med min fantastiska nuvän och före detta kollega, alltså Erik Wedberg. Tillsammans så sände vi sena eftermiddagar på vardagarna, och jag älskade verkligen den arbetsplatsen och gör det fortfarande. Framförallt på grund av alla fina kollegor som jag fick möjligheten att jobba tillsammans med. Och en av dem är jag så himla glad att få hälsa välkommen till dagens avsnitt. Ingen mindre än Digilo Digilej, Mr. Rickard Herrej. Än vad dålig. Digilo Digilej, Mr. Rickard Herrej. Det var lite bättre. Tillsammans med sina bröder i bandet Herreys så vann han alltså Melodifestivalen och Eurovision Song Contest 1984 med just Digilo Digilej. Och bröderna, de är fortfarande aktiva. Under våren här så har de varit ute på turné och giggat landet runt. Och som sagt så har jag och Rickard alltså jobbat tillsammans tidigare på Mix Megapol, och vid ett tillfälle så besökte han mitt och Eriks program, och vi hade himla kul när vi lekte en lek med honom. Jag tänkte att du ska få lyssna på hur det lät.
Och vi har Rickard Herrej i studion också.
Oj, så kul!
Tack så mycket.
Välkommen. Dra mig baklänges heter leken. Det här är en lek där vi ska höra en fras från en låt, fast vi ska höra den baklänges då. Sen ska vi härma det vi hör, alltså den där frasen som spelas upp baklänges. När vi väl har gjort det så kommer jag sen vända på det vi spelat in så att vi kan lyssna på det åt rätt håll. Och så hör vi hur likt originalet det låter. Hänger
du
med ungefär?
Vi ska lyssna på någonting baklänges, härma det, och sen ska du vända på det så till... Aha.
Precis!
Okay.
Exakt så, snyggt.
Det låter...
Och så kommer det förhoppningsvis bli jättelikt originalet. Eller inte?
Det tror du.
Ja. Vi vet av erfarenhet att det inte alltid blir så. Men vi testar, tycker jag. Det är två stycken fraser från en låt. Den första, den låter så här.
Oj. Oj.
Kolla vad säker han ser ut här.
Ja.
Han bara, det här fixar jag. Lyser om honom.
Helt sjukt. Man kommer inte ens...
Ja, det är så superlugnt.
Hur ska jag kunna sjunga det där?
Vi lyssnar en gång till. Sara, är du redo att härma först? Jag tror det var bra.
Jag var så koncentrerad.
Det var lite tyckelord där plötsligt mitt i.
Ja, kanske det.
Ja.
Rickard, vill du prova?
Ej mot viva laj, en lido ej ligge.
Snyggt!
Kanske.
Ej mot fastista laj, ligge du, ligge.
Jag provar.
Ej mot fastika laj, ligge du, ligge.
Jag gillar din basröst.
Ja, jo. Del nummer två.
Roxen, lyjan i mir och gaja.
Nej, men den är ju ännu svårare. Rickard, superkoncentrerad.
Ja, men det här är ju helt omöjligt.
Så här ska det låta.
Roxen är lyan i mir och gajad.
Sara.
Roxen är lyan i mir och gajad. Jag snurrar ner hela min mick.
Snurrar du ner micken?
Ja.
Hej, lyssna här.
Roxen är lyan i mir och gajad.
Varsågod.
No, sen är lima i rida jajad.
Lät som någon Mellanöstern-sång du drog där plötsligt. Jag gör ett försök.
Rok, sen är lima i jani doganaj.
Oj!
Och vad var det för låt då egentligen, kan man undra?
Ingen aning.
Det kan man verkligen undra. Absolut ingen aning.
Här, får vi lyssna då?
Diggelo, diggelej, alla tittar på mig. Du känner inte igen din egna låt, Rickard.
Kan vi tänka oss att andra delen var...
Där jag går i mina gyllene skor.
Den låten har vi alltså sjungit baklänges. Hur bra låter vi nu när vi sjunger den baklänges, det är frågan.
Tänkte du den när du uppträdde med den där för några år sedan? Hur låter den här baklänges?
Vad är det här? Det är någon slags kupp. Jag protesterar.
Det är inte vilt.
Kan man lämna in en protest? Diskning.
Vart var det ni tävlade när i finalen i Eurovision 84?
Luxemburg.
Luxemburg. Vi låtsas nu att det är Luxemburg 1984. Sara Mansouri kliver upp på scenen med vinnarlåten
Alla tillar på mig.
Tillar på mig?
Ja, men det var ändå lite. Det var ändå nära.
Följt av
Gajar gjorde mina gillande skor.
Åh, oh, jag tycker
det. Ja, men det var ju bra.
Jag fick med gillande skorna. Ja, det var kul.
Samma scen för mig, vi kollar.
Negilu, negile, alla kissar två med. Jana gunina i milene skor.
Ja, det räcker så. Vi behöver inte lyssna någon mer nu, tycker jag. Vi klagar inte till mer.
Lite till.
Vi måste lägga på en låt, va?
Luxemburg 1984, Per och Louis. Och så har vi Rickard också på scenen. Och hur lät vinnarlåten?
Egilie och dille är alla viftom vi är. Da ja ja di nia milene son.
Oj, oj, oj. Vad kul att vi inte sjunger baklänges i alla fall, kan jag säga. Åh, herregud. Oj, oj, oj.
Jag får ont i magen.
Da ja ja di nia milene son.
Alltså, det var länge sedan jag själv hörde det där, men det är så himla kul. Ja, det går verkligen att ha kul utan alkohol, minst sagt. Bara att man sjunger lite baklänges ibland så blir det bra. Ja, men nu ska vi återvända till dagens avsnitt, för att det här är trots allt Don't Whine About It. Och varför Rickard är här idag, det är för att han har turnerat världen över i sin musikkarriär och sådär. Men han har lyckats att hålla sig ifrån flaskan, och det tycker jag är jäkligt intressant. Jag vet dock att han har ett beroende som han fortfarande har än idag. Jag tror det i alla fall. Jag har förstått som att det är så. Och det ska vi prata mer om, och mycket, mycket annat förstås. Så ja, jag säger bara, nu kör vi! Nu tar jag bara vatten till mig själv, vad oartigt.
Ja, men det jag hade. Jag hade,
ja, du har ju det. Men, ja, men,
jag är lite så.
Ja, men det är det jag har hört, att du har ett beroende.
Ja, yes.
Pepsi Max.
Nej, men det kan vara Cola Light, Cola Zero eller det spelar ingen roll.
Men du har haft det rätt länge, va?
Ja, inte vet jag. 20 år eller någonting.
För det var nämligen Micke Dahl som sa det till mig.
Ja, yes.
Han sa att fråga honom om hans, om hans läskberoende.
Ja, jo, nej, men, jo, men jag måste ju dricka någonting, tänker jag. Så att det, och vatten, ja, nej. Så att det är, nej. Så
hur, då, hur många dricker du om dagen?
Ja, normalt kanske, ja, det vet jag, 2-3 liter kanske.
Är det sant?
Ja.
Om dagen?
Ja.
Hur mår dina tänder? Fast det är socker, det är så här light versionen du dricker, eller?
Ja, men det är väl, det fräter väl det också i sig. Men jag vet, men säkert ett par liter i alla fall.
Mm. Ett par liter. Mm. Ja, det kan man kalla beroende. Ja. Vad skulle hända om du inte fick dricka på en dag?
Nej, men det händer nog inte så mycket annat än att alltså själva koffeingrejen, tror jag. Alltså,
ja, det är den du vill åt.
Nej, men jag tror att, alltså, om jag inte dricker, beror på hur stark, mycket koffein det är, då kan jag få lite huvudvärk. Som att, om man, jag dricker inte kaffe.
Ah, så det är din enda koffeinkälla liksom.
Nej, men lite så. Så att, om jag då inte dricker då någon koffeindryck några dagar, så kan det bli så att jag får huvudvärk.
Men, så det har varit så här när du har varit ute på turné, att du har på den, vad heter det när man är inne i logen och man får en lista på saker som man vill ha med inne?
En rider.
En rider, tack.
Ja.
Mm. Då står det alltid med, när Rickard Herrey kommer så är det...
Ja, jag brukar inte skriva någon rider, men om det nu står någonting, då står det definitivt att jag vill ha typ någon form av zero.
Kom du ihåg när det började?
Mm. Ja, jag kommer ihåg när det började. Det började så här att på 80-talet redan började det att vi var i... Vi var första västerländska band som fick turnera bakom järnridån, göra stora konsertturnéer. Vi var, det var 1985. Elton John hade gjort någon enstaka konsert innan, men sen fick vi göra en jättestor turné. Och alltså, då pratade vi alltså typ 10 000 varje kväll i Moskva och 10 kvällar i rad, så att det var liksom enorma konserter. Och, men när vi var där då i först en 5 veckors period och sen kom vi tillbaka och gjorde en ytterligare en 7 veckors turné, då fanns det inget att dricka. Alltså, det fanns ju alkohol. Mycket vodka. Men,
och, jag så, tänka mig.
Och så fanns det något konstigt mineralvatten som var grumligt. Och jag är inte så förtjust i mineralvatten till att börja med, och absolut inte grumligt mineralvatten.
Grumligt?
Nej, men det var jättekul. Det var som att man, ja, det var de grejer i det. Det kändes, okay, kändes inte bra, kan jag säga. Kändes inte bra. Men och sen så och vanligt vatten, kranvatten gick inte att dricka. Så att vi levde i princip, och då ska man veta att innan dess drack jag nästan ingen cola alls. Men där i 7 veckor var det enda som gick att dricka var Pepsi.
Oh.
För man hade ett avtal där man sålde vodka till väst, och så fick de sälja Pepsi i Ryssland då, så att säga, man hade avtal där. Så att Pepsi fanns då. Så vi drack i princip Pepsi morgon, middag, kväll i 7 veckor. Och ja, hur som helst. Och sen dess så ja, då blev man lite, ja, okej då, det kan vi dricka. Och när man går ut, när man ska gå ut på kvällar, gå ut och göra någonting och så dricka någonting och köpa någonting i baren och vad så dricka, ja, då blev det cola helt enkelt.
Mm.
Och sen när de här diet cola kom då, eller zero och allt vad det heter, då tyckte jag att det smakar lika bra för mig. Så att det var helt okej. Okay.
Man kan ju tro annat att du skulle ha tröttnat på all den här Pepsi liksom.
Ja, nej, men, och det måste inte vara Pepsi. Är det Coca-Cola lika bra? Och det spelar ingen roll. Det kan vara Cuba-Cola till och med. Så att, men alltså, ja, mm. Bara det smakar okej.
Okay. Mm. Nu slängde jag in det direkt i avsnittet här. Mm. Utan att ens förvarna. Det var ju taskigt.
Ja, precis. Ibland blir det så bara.
Ja,
man bara glider in.
Ja. Man bara glider in, för yes, det kom så lägligt där med din, när du kom med din burk där.
Ja.
Men det var kul nu i alla fall, för att nu när vi sitter här, du och jag, så är det ju AV som pågår här utanför oss.
Ja, ja. Det är härligt.
Och det var kul, för du såg väldigt taggad ut när du kom in här med din läsk. Liksom. Och,
ja.
Ja, du är ju van vid att vara nykter på sådana här tillställningar.
Ja, nej, men det är trevligt när det är fest och folk har trevligt och folk är liksom, ja, glada och härligt, så umgås. Det är väldigt mysigt.
Det har aldrig varit något som liksom får dig att avstå bara för att du inte dricker, avstå fest.
Nej.
Nej, för det har det varit. Alltså, vet du att det här var faktiskt den första platsen jag var på en fest med alkohol sen när jag blev nykter lite över 2 år sedan. Då var det på julfesten här.
Okej.
Okay. Så det, och jag kommer ihåg då att det var så jäkla, eller jag tyckte inför att det skulle bli jättejobbigt att gå på en fest. Jag kunde inte förstå vitsen med varför ska jag gå på en fest som jag inte får dricka.
Nej, men det, ja, men det handlar ju om en vana, och handlar ju om en, liksom, både social vana och liksom att man är bekväm med någonting som man gör när man är på, och det är som jag. Om jag är på att äta godis, när jag ska göra något riktigt tråkigt på jobbet, när man sitter och ska liksom skicka rapporter eller någonting som man bara tycker är jättetråkiga, då vill jag gärna ha godis. Det blir någon slags vana. Men nu måste jag belöna mig själv för att det här är så otroligt tråkigt, så jag måste ha godis.
Mm.
Men då är det mer än bara liksom en vana som blir. Och jag tror att det är som med musiker. Man bara, efter gig så är det många som då tar en öl, för att man alltid gör det.
Exakt.
Det handlar inte om att liksom, man gör det bara.
Men för visst är det så, du har smakat alkohol, det är bara det att du aldrig har varit berusad. Har jag rätt då?
Ja, det är absolut. Men jag har i princip aldrig druckit. Men om någon skulle säga du måste smaka på den här drinken, den smakar jättegott, så visst kan jag smaka på den. Alltså jag dör ju inte av det. Utan det är inte så att jag är allergisk mot det på något sätt. Utan, och någon, ja, men du måste, ja, jag kan väl smutta på den och smaka på den. Ja, okej då, det smakar väl helt okej.
Ja. Men inte mer än så har det inte varit.
Nej, och jag kan säga i ärlighetens namn så gillar jag inte smaken av öl. Jag gillar definitivt inte smaken av vin. Och absolut inte smaken av vodka och whisky. Och,
nej, fy fan.
Nej, men lite så. Så att jag tycker inte att det är något jätteproblem att inte dricka. Så att jag har aldrig känt att det var det, för jag gillar inte smaken så mycket.
Nej, just det. Och jag hatar egentligen att fråga det här, men eftersom att vi lever i en alkoholnorm så måste jag ändå fråga. Alltså, hur kommer det sig att, är det bara på grund av smaken som har gjort att du aldrig började dricka? Eller hur kommer det sig att du liksom aldrig kom igång med det, eller vad man ska säga?
Jag tror att det, i mitt fall tror jag att det är många tillfälligheter som gjorde det. Dels så hade jag en i familjen var det egentligen ingen som drack hemma. Mina föräldrar drack inte. Båda mina föräldrar hade föräldrar i sin tur då. Min morfar och farfar var alkoholister. Och min morfar sedan mina nykter alkoholist i många år. Så han blev då vit i 60-årsåldern någonting och käkade sen bara någon karameller som han alltid hade med sig istället. Men
med likör i, alltså så här likör.
Nej, ingen så här.
Jag tar
en likör. Nej. Kungen av Danmark heter de, såna hårda karameller.
Det blev hans nya grej.
Han åt alltid så. Men så dels var det. Mm. Och dels var vi var många syskon, vi växte upp i liksom. Och vi hade olika, det hände mycket olika saker naturligtvis i familjen. Och jag hade äldre syskon som gjorde saker eller upplevde saker som jag kanske inte tyckte var jättespännande.
Ja, du har många äldre syskon. Du, var det
fem
äldre och ännu yngre.
Just det.
Och ni var en stor familj.
Ja, stor familj. Så det är många, och vi bodde ute i förorten i Göteborg, i Tynnered. Stor del av min liksom, första del av uppväxttiden i alla fall. Men jag var ganska liksom rebellisk och lite sådär. Så att det var inte så att jag var rädd för att prova eller var rädd för att testa. Eller liksom, utan det handlade mer om flera olika orsaker. Att dels ingen drack hemma. Så att man fick ju smyga med det oavsett. Men det var ju ingen konst, det kan man ju göra.
För en fördom skulle ju vara där att det har något med att ni var mormoner på den. Eller att det hade med det att göra.
Det hade det väl kanske också lite att göra med. Men jag var ganska så där rebellisk ändå i tonåren. Och det var inte så att jag skulle ha avstått enbart på grund av det, tror jag. Utan hade jag velat så hade jag ju gjort det. Mm. Så att det tror jag inte hade varit något problem för mig. Men, och jag är ju inte alls mormon längre.
Det var redan på 80-talet var det som du slutade vara religiös.
Ja, men exakt. I princip när jag blev vuxen kan man säga så lämnade jag så att säga då. Men så att jag tror att det har att göra med att dels en känsla av att jag behöver inte det, jag har roligt ändå. En lite kontrollbehovsaktigt och en del så att det inte smakar så gott, så jag behöver inte lära mig att hålla på med det. Och dels att jag gillar att vara lite annorlunda.
Jag förstår, för det är det ju verkligen. Med tanke på att de flesta av oss har haft den första tonårsfylla i alla fall. Och sen kanske man känner bara nej.
Och så kan det vara. Men jag trivs rätt bra med att inte vara precis som alla andra. Och jag tycker det är rätt bra.
Alltså det här är kanske också en skitdum fråga, men jag måste ändå säga, alltså har du aldrig varit sugen på att, eller har du aldrig varit nyfiken på att veta hur det är att känna dig full?
Nej.
Det är så.
Och sen ju mer man håller på och ju mer man har levt och ju mer, så jag är ganska glad att jag aldrig har druckit. För jag har gjort så mycket dumma saker ändå i livet. Hade jag dessutom druckit så hade jag gjort vill jag inte ens tänka på. Nej men för det är ju så. Alltså, sen vet man inte riktigt hur man blir. Vissa människor blir ju faktiskt, från mitt perspektiv, vissa människor blir nästan trevligare när de blir lite småberusade.
Ja, verkligen.
Ja, och vissa människor blir helt inte så trevliga när de blir berusade. Så jag har upplevt både och. Jättefina människor som jag känner i nöjesbranschen som är helt fantastiska på alla sätt och vis som personer och på scen. Men så fort de får då lite alkohol och går över en viss promille så svartnar det för ögonen och de blir helt... Ja, men som Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Jajamän.
De blir en annan person.
Ja.
Och det är lite obehagligt, tycker jag. Och sen har jag andra människor som då är kanske lite trevliga men blir mycket, mycket trevligare när de får någonting att dricka.
Det är också lite obehagligt på ett sätt.
Men lite grann. Men det är ju vad det är, så att säga. Men just att navigera i det och på något sätt. Jag har upplevt både det ena och det andra.
Men det är ju i alla fall intressant att du tog det valet i livet, för att det kan väl folk göra, att man väljer att man inte vill dricka, det kanske folk kan göra, men du valde ju också en bransch där det är liksom väldigt mycket fest och alkohol, och den började ju ganska tidigt i livet också. Ja. Plus att bodde inte ni i LA ett tag?
Jo då.
Ja, och där tänker jag också att så här, leva Hollywood life liksom.
Och jag var ju ändå med i en crowd, eller i en bransch redan som 18-åring. Eller 17 år, jag började dansa.
Just det.
Och hänga med dansare och hänga med den typen av personer redan som ung. Jag var 17, 18, 16 var jag när jag flyttade till Hollywood. Och,
för ni flyttade hela familjen då?
Ja, vi flyttade, i omgångar. Vi hade inte råd att flytta alla samtidigt, så vi flög över liksom en och
jaha.
En. Typ, ja, nej, men så var det. Ah. Jag hade, min syster var gift med en amerikan, eller är gift fortfarande med en amerikan, och bodde där. Och, så vi åkte över liksom i omgångar till henne och sen etablerade vi oss själva efter ett tag och lite så. Men då var det ju så att jag var ju ung. Och menar, på den tiden, så, och även idag, så, i Los Angeles så skulle jag säga att då är det nästan mer... mer att man röker.
Röker gräs.
Ah, precis. Mm. På fest än att man dricker. Men det var inte intressant för mig heller.
Nej.
Jag tyckte det var, det kan lika gärna strunta också. Det var ingenting för mig. Men, och det var jättevanligt. Från mitt perspektiv så brydde jag mig varken om det ena eller det andra. Och heller inte vem som gjorde vad. För att jag tyckte nästan att det var enklare att hantera personer som rökte gräs än de som drack.
Ja, men det förstår jag. Alltså, de som röker gräs blir lite lugna och liksom chill. Medan, som du var inne på, folk som dricker kan ju bli mer...
Och aggressiva till och med.
Aggressiva. Mm. Ja, det är inte så himla kul alla gånger.
Nej. Och, så för mig var det en värld som jag kom in i ganska snabbt. En värld med människor som gillar att festa och partaja och ha roligt. Människor i nöjesbranschen. Där det är mycket umgås med människor som har lite stjärnstatus och lite sånt. Och redan innan jag själv slog igenom ganska ung då, jag var ju bara 19, men redan året som gick innan så var jag var med i tv-serien Fame, som var, och det med massa kända människor och kända dansare, och umgicks med dem lite grann i alla fall. Jag var ju inte så gammal, jag var bara 18.
Mm.
Så att när de var typ 25 eller då, så de skulle gå ut, så fick inte jag komma med, för jag kom inte in.
Det var... Och vad tråkigt, du fick stå utanför.
Ja, lite så. Nej, men det är åldersgräns 21 oftast i LA. Ja. Så då kommer man inte in om man skulle gå ut tillsammans. Så att lite så.
Då känner man sig utanför bara i det. För att jag fyller år på hösten, så jag kommer ihåg när alla andra fyllde 18. Och jag stod literally på andra sidan staketet där mina kompisar var inne i baren. Och kände mig jätteutanför. Ja. Men jag drack ändå alkohol, så jag var en del i gänget på det sättet. Men du gjorde inte ens det.
Nej, det gjorde jag inte. Och det var... Men så här, ja, jag har aldrig känt något längtan eller behov av det heller, utan jag
men hur reagerade folk i din omgivning på den tiden av att du inte drack?
Nej, jag tycker inte, jag bara sa jag dricker inte, punkt.
Och ja, det var inget mer med det.
Nej, för vissa vill ju alltid, men du kan väl, men de flesta, för jag var ganska så där självklar med det, så att jag har liksom inga, nej, men jag gillar inte, typ, dricker du, jag dricker inte. Och i vissa lägen är det ju väldigt populärt, ska man ju då tillägga. När man är ute och turnerar till exempel, jag har ju turnerat ganska mycket i världen, minst i Sverige, och när man då turnerar till exempel med ett band och man är bara 4-5 stycken, då är man ju jättepopulär, för jag kan köra hem.
Just det är ju skitbra, för annars brukar man ju försöka behöva tvinga någon att du får inte dricka ikväll.
Exakt, då ska man turas om och vem som ska vara förare för att köra hem dagen efter. Det är inget problem när man turnerar med mig, jag kan alltid köra. Så att det är jättepopulärt. Ja, precis, ja, det är fest. Vi kan... ja, så att, men det där är ju en sak, alltså turné är ju väldigt speciellt.
Ja.
Och här finns det ju, skulle jag vilja säga, som jag har upplevt genom åren i alla fall, väldigt många som är vad jag brukar kalla för turnéalkoholister.
Det kan jag tänka mig att det lätt blir så, för att alkohol finns ju alltid närvarande. Om man vill ha en öl innan och efter gig, så är det väldigt lätt att få det.
Ja, och så blir det en vanesak, att det hör till.
Ja.
Det hör till när man ska spela, man tar någon öl innan eller par öl innan och tar någon öl efteråt. Det hör till sammanhanget, man är ute, man är på festplatser, man är, ja, träffar folk och det är lite av feststämning. Det hör till när man har giggat att man ska ta en och dricka någonting efteråt, oavsett om det är en drink eller öl eller vad det kan vara.
Mm.
Det här liksom en, skulle jag säga, en kulturellt beteende.
Mm.
Så, och när de är hemma så kanske de inte alls dricker på det sättet. Eller vissa kanske inte dricker överhuvudtaget. Och sen är det vissa som kanske också dricker när de är hemma, för att man fastnar i det helt och hållet och har problem med det även när man är hemma.
Ja.
Det blir en vanlig sak och så är det svårt att... Ja, det är svårt att släppa det, så att säga, så man fortsätter dricka hemma. Mm. Men jag skulle säga att de allra flesta musikerna då, i det liksom jag har upplevt i alla fall, de är mest turnéalkoholister. De kan ju dricka 5 dagar i rad, inga problem, när man är ute på turné. Och sen kan de vara hemma och i 2 veckor och inte dricka någonting.
Då tar de liksom pausen.
Nej, men så fort man kommer ut på turné igen så kommer det
tillbaks.
Nej, men då blir det ett vanebeteende skulle jag säga. Rätt också.
Ja, men allt man gör med alkohol kan ju så lätt bli en vana.
Ja, jag tror det. Och det är ju otroligt egentligen att vissa musiker kan alltså stå dyngraka på scen och ändå spela gitarr som de aldrig har gjort något annat. Utan något problem.
Ja, hur fan gör de det?
Jag är ofattbart, jag fattar ingenting. Hur gör de? De kan knappt prata, men okej.
Jag hade Nicke Borg från Backyard Baby som också är en kollega till oss här. Han var med i ett av mina tidigare avsnitt. Och det är så kul att ha er båda här nu, för att du är liksom hans motsats. För att han berättade ju verkligen om att på hans turnéer då var det ju bara knark och alkohol.
Ja.
Så att, ja, han är ju nykter idag.
Ja.
Men förklarar jag själv. Men, men där var det ju verkligen så himla... Alltså, de var ju ett rockband som också lite triggade varandra till att det är klart som fan man ska göra de här grejerna. Och liksom, det hör till, vi är rockstars. Liksom, så.
Exakt.
Och då, men hur, för att när du gick ihop med dina bröder sen och ni startade Herreys...
Mm.
Alltså, hur var deras alkoholvanor?
Nej, det är ingen av oss.
Så ni behövde, då blir det nästan tvärtom från Backyard Babies helt och hållet. Att ni nästan fanns där för varandra i nykterhet liksom.
Ja, men lite så. Nej, men det var aldrig aktuellt. För oss bröder var det aldrig aktuellt liksom, att det fanns ingen sån stämning eller ingen sån liksom, bland. Och då blir det ju också svårare. Musikerna naturligtvis kunde ju liksom partaja och göra. De gick ju ofta ut, eller teknikerna och musikerna. Och vi hade ju ofta stora turnégäng när det kunde vara 10-15 personer som var med. Och de gjorde ju... Men vi var ju liksom inte involverade så mycket i det. Utan, och vi var, när vi var som mest i ropet på 80-talet, dels var vi ganska unga och dels hade vi så otroligt mycket att göra hela tiden. Så att det var en... Nej, så vi hade inte tid att partaja så mycket.
Nej, men det är ju det som är grejen, att man, när man är nykter, det är det jag inser nu själv, att man får så mycket tid och energi till annat, så jag förstår inte hur jag fick någonting gjort förut. Nej. När jag drack.
Nej, och jag började aldrig vara bakfull.
Jätteskönt.
Ja, men, och det sätter sig på rösten och det sätter sig på
alltså
allt det här, när man ska turnera, göra 60 gig på 3 månader och liksom var och varannan dag ska man spela, och så måste man dels sova för att rösten ska hålla. Och så kanske då inte partaja för mycket, oavsett om man dricker eller inte. Men dricker man då blir det ju extra mycket naturligtvis. Men, så det var aldrig aktuellt egentligen för oss.
Men det måste ju ha hjälpt att ni ändå var 3 som inte drack.
Ja.
Istället för att det hade varit du och sen de 2 dricker och alla andra också. Det måste ju ändå...
Absolut, ja. Det tror jag definitivt.
Men kan vi gå in lite på hur det var? För att ni startade det här race. Bert Karlsson var inblandad på något sätt till att få med er i Mellon, va?
Ja.
Ja, visst var det så?
Ja, precis. Exakt.
1984, för det var då som var ett stort genombrott. För innan det så var inte pressen jättesnäll. Alltså, kallades inte ni levande deodoranter eller vad det
dansade
var?
Dansade deodoranter. Det kallas allt möjligt.
Varför då? Varför var det dansande deodorant?
Nej, men det var väl någon som... Ja, men alltså, vi var liksom, du vet... var väl någon som hade någon sådär att vi var så gulliga, söta och liksom, ja, präktiga då, så att säga. Och då var liksom, ja, där är de, men du vet, präktiga och fina och luktar gott. Ja, typ sådär. Att de var så...
Aha, det var det. För jag försökte förstå var fan så, det kom ifrån.
Nej, och det... Ja, nej, men det, jag tror bara det var någon som kläckte det. Och sen så blev det så att det hängde med ett tag. Och vi kallades allt möjligt. Vi var ju 3 unga, ganska präktiga då killar. Och jag sjöng ju slagerpop. Så att det var inte så att vi var någon rock'n'roll direkt. Så för musikskribenterna som var lite kreddiga och lite sådär, så var ju inte vi någonting som imponerade på dem. Utan det blev ju gärna att de gärna kritiserade och gärna då hittade på lite roliga uttryck. För vi var ju enormt populära. Under hela 80-talet så fanns det inget annat band i Sverige som sålde mer skivor än vad vi gjorde.
Wow.
Och då pratar vi om ABBA, då pratar vi om Gyllene Tider.
Oj.
Såna här stora, jättestora band, men som inte alls sålde lika stora volymer då under 80-talet i Sverige.
Ja, just det, precis. Nej, men för att The Times utsåg väl ert Eurovision-bidrag till, vad var det roligaste Eurovision-bidraget i historien?
Säkert.
Ja. Säkert. Jag tyckte det var kul att det blev så roligaste bidraget.
I don't know. Men det är ju ändå ett bidrag man kommer ihåg.
Ja, det är det sannoliken. Alltså, alla vet ju om Diggiloo Diggiley. Vad tänker du nu när du tänker på när ni vann Eurovision Song Contest 1984?
Ja, det är fortfarande overkligt. Sådär. Det är som ett annat liv. Vi var ju så unga. Jag är den näst yngste killen att vinna Eurovision. Min bror Louis är den yngste.
Wow.
Vi var 17 och 19. Det får man ändå säga, ganska ungt när vi vann. Vi hade liksom ingen aning om hur branschen fungerade egentligen och vad det skulle innebära och allting som hände runt omkring. Och sen att vi fick uppleva det som blev som en Eriksgata i Sverige under första sommaren och andra sommaren. Och sen fick vi då vinna det som heter Sopotfestivalen. Vi fick turnera bakom järnridån som första band och göra enorma konserter där och uppleva Polen och Ryssland och baltiska staterna och även bort i Azerbaijan och i Armenien och turnerade. Och det var ju väldigt speciellt. Alltså väldigt, och det bara gick i ett i typ ett par tre år. Mm. Och sen började det dala naturligtvis lite grann. Men vi visste ju inte om vad som var normalt.
För det känns som att det här blev lite över en natt att ni blev så stora. För det var på grund av Eurovision och Mellon där ju 84.
Ja, jag brukar säga klockan 20.30 den 25 februari 1984 så blev det 3 minuter som helt plötsligt bara vände upp och ner på vårt liv.
Wow.
Det så var det ju faktiskt. Ja. Det tog 3 minuter. Och sen så var det kört.
Och att vara så ung när en sån stor grej händer och turnera på alla de här platserna. Alltså hur hanterar du och ni allt det här? För att stiger inte än åt huvudet?
Ja, och det gör det ju lite grann. Alltså det får man nog ändå säga att man blir van vid uppmärksamheten och man... Men vi var ändå 3 och ganska jordnära bröder. Jordnära som familj. Vi kommer från ganska enkla förhållanden. En familj där man jobbar mycket. Vi hjälpte så åt mycket. Och, föräldrarna hade egen företag som hela familjen hjälpte till med. Och det delades ut tidningar på morgnarna redan som ung. Vi var ganska vana med att liksom jobba mycket och jobba tillsammans. Så att jag tror att vi var 3 grundade nog oss lite grann och höll oss lite på mattan. Det var ingen som stack iväg och liksom bara, oj nej. Mm. Utan jag tror att vi var ganska enkla och hade egentligen inga större krav än att vi ville göra så mycket roliga saker som möjligt på scen. Och uppträda och göra låtar och göra musik och turnera. Det var liksom vårt önskemål och vår vilja att turnera så mycket som möjligt.
Och bara ha roligt.
Ja, och göra det vi hade drömt om och passa på. Nu, tillfället var ju här.
Och kunde ni vara... För jag tänker liksom när man då kommer upp... Eftersom att du hade ändå varit i den här branschen i flera år, alltså några år innan. Alltså så. Och sen så helt plötsligt når man den här drömmen. Man vinner Eurovision och liksom får turnera och göra allt det här. Att jag kan tänka mig att det är så lätt som människa att hamna i prestation. Att man liksom säger, men nu måste jag göra det så bra som möjligt. Liksom. Eller jag vet, nu pratar jag bara utifrån mig själv. Att jag kan tänka mig att det skulle bli så för mig. Att man är så här, nästa grej, nästa grej, nästa grej. Och sen så uppskattar man kanske inte ens där man är nu. Utan för att det blir bara en stor press och stress. Det är det man hör om många i musikbranschen, att de är pressade och stressade hela jävla tiden.
Ja, men så är det ju också, naturligtvis. Det blir ju alltid en press och stress. Nästa låt, nästa turné, nästa... video, nästa tv-program. Alltså hur ska man överträffa, hur ska man upprätthålla, hur ska man bibehålla och få en ny hit och få det. Och, liksom, och det är en konstant press och frustration och allt vad det är för att man försöker skapa.
Och det är därför jag tänker också att många fastnar med alkohol eller knark och sånt, för att man använder det lite, som vi var inne på, liksom, för att wind down efter en konsert eller liksom att man behöver någonting för att bara så här lugna nerverna eller liksom sådana saker.
Ja, men det är nog stämmer nog. Ja. Alltså jag förstår det. Men också att man är en slags tillflykt, trygghet, tror jag. Alltså alkoholen blir en slags trygghet att man söker sig till den, för att det är också många just där prestationsångest. Att man ställer krav på sig själv.
Men hur hanterade ni alla de här grejerna då, som ändå kom som med artistlivet, istället för att supa er redlösa på kvällarna?
Ja, alla hanterade det olika, tror jag. Jag vet inte om vi hanterade det på något speciellt sätt annat än, vi drack i alla fall inte. Vi hade liksom inga sådana problem. Nej. Utan vi hanterade det på vårt sätt. Men jag tror också att vi var väldigt grundade och väldigt och är jordnära personer. För oss är det jätteroligt att få göra konserter och möta publiken. Det är fantastiskt och det är otroligt. Det finns ingen roligare än att stå på scen och möta en publik. Det är ju hur kul som helst. Men det är också så att man kan göra andra saker. Så vi gör andra saker och vi har gjort andra saker. Och ingen av oss har något problem med att vara vanliga.
Nej, men för det var det jag tänkte komma, för att det blev den här asstora liksom uppmärksamheten där under några år, så var ni skitstora under 80-talet liksom, och sen så dalade det som du sa. Mm. Hur var det?
Nej, men det blir ju lite speciellt, och det kom ju lite omgångar. För min del så gick jag över och gjorde lite musikaler och jobbade med på Kina teatern, Riksteatern, och sen så är det med Oscarsteatern och satte upp musikal själv och ja, lite sådär, så att producerade och regisserade och gjorde lite, så jag var lite grann kvar i ändå i branschen här tiden. Och sen satte jag upp en show med Christer Björkman som vi gjorde i 10 år, nästan 1000 gig. Så jag har gjort mer konserter utan mina bröder än vad jag har gjort med dem, faktiskt. Mm. Men jag har gjort ganska många av mina bröder också, men jag har gjort ännu fler utan dem. Så att jag har liksom varit kvar på något sätt och hittat en nivå där jag kunde liksom ändå stå på scen och ha roligt, men inte på samma sätt.
Nej, men för att det blir återigen bevis på att det känns som att du alltid har haft väldigt många järn i elden. Och det kanske är just lite på grund av nykterheten då, för att man klarar av att ha så mycket bollar i luften.
Ja, kanske. Eller min personlighet. Jag har väl några bokstavskombinationer eller någonting som är att jag trivs. Men jag trivs allra mest bäst med att göra roliga saker. Och då menar jag trivs bra med att jobba mycket. Ja, men hade jag druckit så hade det naturligtvis varit ett jätteproblem. Och dessutom så hade jag definitivt inte varit gift fortfarande, kan jag säga. Jag har varit gifta i 37 år.
Wow.
Och ja.
Dricker inte hon heller?
Hon dricker inte alls.
Är hon samma som... Alltså, gjorde hon inte den ni träffades heller?
Nej.
Ja, det är så.
Nej, men hon har väl någon gång varit berusad sådär och har väl tagit någon drink. Men hon är inte förtjust. Och det...
Vad skönt det måste vara när ni träffades. Ja. Alltså att det redan var sådär. Att ingen av oss dricker. Det behöver inte bli någon big deal.
Nej, det var jätteskönt faktiskt. Det var skönt. Och det för mig är det också... Jag tror inte jag att jag hade... Jag hade nog kunnat hantera att om hon hade tagit en glas vin ibland eller... Alltså, för mig är det inte hela världen. Jag lägger ingen moralisk aspekt i det, utan jag bara konstaterar att det är lättare om hon inte gör det.
Ja, och uppenbarligen så hänger du i kretsar där det är väldigt mycket alkohol, så jag förstår. Alltså jag menar restaurangbranschen också.
Ja.
Den är ju typ den värsta. Ja. Alltså gud vad mycket alkoholister det finns där.
Ja, kan vi, ja, absolut. Det är nöjesbranschen, det är restaurangbranschen och att vara då restaurang ansvarig eller vd på en restaurang och driva restaurang utan att dricka alkohol. Det har sina fördelar. Det har också sina nackdelar, för jag känner inte till så mycket om alkohol. Så någon vill fråga mig, liksom, och kommer in gäster, ja men vad kan du rekommendera? Ja, jag kan rekommendera att du pratar med bartender, för han har lite koll på vad som finns. Själv har jag ingen koll alls. Så att jag behöver alltid ha en väldigt bra barchef som har full koll på det här med alkohol och inköp och sånt. För att det har jag väldigt dålig koll på.
Du har aldrig jobbat i bar själv eller? För det var kul om du hade gjort det fast du inte visste vad du...
Jo då.
Och du har gjort det?
Jag har jobbat i bar.
Nej men gud, så du har varit en nykter bartender?
Ja, ja, absolut.
Berätta mer.
Nej men dels, ja, inte så att jag brukar stå i bar, men jag har jobbat i bar vid tillfällen. Och då är det ju så att man behöver lära sig, jag drev Hard Rock Café här i Stockholm i många år. Och då behöver man ju ändå lära sig hur man gör vissa saker, vissa drinkar, vissa enkla drinkar. Jag menar, en gin och tonic är ju baggis att göra. Det är inte liksom, det gör man ju hur lätt som helst. Så att då hjälper man till ibland och gör så. Jag skulle säga att jag är en ganska dålig bartender i allmänt.
För att du inte kan blanda drinkarna eller någon annan anledning?
Nej, men, att, ja, men dels det. Dels pratar jag för mycket.
Jaha, okej.
Okay. Och så vill folk prata med mig.
Ja, ja, men det är väl trevligt.
Så det blir inte, jag står mest och pratar och så vill jag, men vad gör du här? Så får jag, aha. Och så ska de prata och ställa frågor. Så att det händer inte, det går inte så fort i baren om man säger så. Så att
det är för att folk har känt igen dig då, ja. Som Rickard Herreil, ja, såklart, som den du är.
Ja. Så det blir inte så effektivt och går inte så snabbt i baren. Så dels är det det, och dels är jag ganska dålig på alkohol naturligtvis och ovan med att stå. Men jag kan om det skulle vara så, inte så.
Vad säger folk till dig när de känner igen dig så då?
Nej, men mest är det, vad gör du här?
Ja.
Vad gör du här? Ja, jobbar du här? Nej, jag jobbar inte. Jag är vd, brukar jag säga.
Jag förstår vad du menar med din rebelliska sida då, för du hamnar ju som sagt att du har valt de här branscherna, det blir ju sannoliken en rebell när du inte dricker liksom.
Jag blir i alla fall motvals lite grann.
Ja, men jag tänker att du måste ha sett mycket alkoholism på nära håll.
Väldigt mycket.
Hur är det?
Ja, det är ju lite tråkigt, ska jag säga. Och sen är det ju väldigt individuellt hur personer hanterar det. Jag har ju som sagt känt väldigt många genom åren. Några som har haft egentligen grava alkoholproblem men har lyckats sköta sitt jobb till punkt och pricka. Jag hade någon som jag jobbade med på teatern i flera år som var helt fantastisk på scen och alltid kom först till teatern, stod först på scenen och värmde upp, var på plats i tid, men sen på nätterna kunde partaja och kunde ha skapa personliga konflikter med andra vänner och de som jobbade och kollegor, för att det hände saker på nätterna som där det partajades och dracks för mycket och det sa saker och ja, i lite i berusningens då hetta. Idag är den här personen nykter sedan många många år, för personen insåg själv att det inte var hållbart i längden, utan det här var ett beteende som var destruktivt och som efter ett antal år, men det pågick i många år. Men personen hanterade helt perfekt sitt jobb. Sen har jag ju haft personer som kommit fulla till jobbet som jag har fått skicka hem.
Mm.
Alltså de kommer in och bara, ja men jag, nej, du får gå hem för att du är berusad. Nej, jag är inte berusad. Mm. Jo, du är berusad och du får inte vara på jobbet berusad. Du får gå hem.
Mm.
Och det handlar ju om, ja, jag menar, man driver restaurang eller driver, alltså, och även teater faktiskt har det hänt att det har varit någon som har inte varit. Men sen är det ju i musikvärlden på turné, där är det ju lite annorlunda, för där är det ju nästan accepterat att de kan vara lite småberusad på scen. Att en musiker, om jag skulle säga till alla musiker genom åren att ja, men du får absolut inte ta en öl innan gigget, och det kanske skulle accepterats, men jag vet inte om jag skulle bli så populär.
Nej, det hade det nog absolut inte blivit.
Nej, utan så länge de gör sitt jobb och så länge så är det lite accepterat, skulle jag säga.
Mm.
Och det är ganska ovanligt på en arbetsplats att man accepterar det, men...
Det är så konstigt egentligen att det är så liksom legit att det finns de branscherna där man bara kan hålla på, och det är inte så konstigt att man kan utveckla ett alkoholmissbruk då.
Inte alls. Heller. Nej, för att alla runt omkring tycker att men det är väl inget konstigt, du får det.
Ja.
Det accepteras, ingen säger ifrån.
Men någonting som ändå som nykter, som man blir ju inte så populär automatiskt många gånger, för att du som nykter har ju exakt koll på din omgivning. Alltså, det har jag känt ibland kan jag, liksom, när jag är nykter, att folk liksom, jag vet, nej så här ska jag säga, för att när jag själv drack och någon var nykter i gänget, då tyckte jag ju att det var jättejobbigt, för den där personen skulle ju komma ihåg allting imorgon.
Ja.
Den blir ju som en spion.
Ja.
Den vill man ju inte ha med.
Nej.
Har du känt så?
Ja.
Nej. Har folk till och med sagt så?
Ja, nej, jag tror inte folk brukar inte säga så rakt ut, utan jag tror att det är någon slags mänsklig känsla som man får, att man helt plötsligt blir obekväm med att någon inte gör likadant som man själv. Det här blir en slags, nu ska vi festa, då ska alla dricka. Det är liksom, det är någon slags hemlig överenskommelse, eller det är liksom det sociala överenskommelse. Nu dricker vi allihopa och då har vi kul och då är vi så här.
Mm.
Men då ska inte du vara med på den överenskommelsen? Ska du vara nykter och stå där och kolla på alla oss när vi gör bort oss och vi inte beter oss normalt? Ja, jag ska vara nykter. Okej. Okay. Vilket gör att man kanske då inte alltid vill bjuda med en sån person när man ska gå ut och festa. För man blir obekväm lite granna med att någon är annorlunda i det. Och någon, för mig har det inte varit ett jättestort problem, tycker jag. Men jag kan uppfatta att det har varit ett litet problem genom åren ändå med mig och min fru. Men vi ska ut och äta middag med kanske några vänner eller parmiddag eller vad som helst som man går ut. Om det andra då paret gillar att ta ett glas vin och dricka, så kan det bli så där att nej, vänta lite, vi går hellre ut med dem för då får vi dricka.
Nej, vad tråkigt.
Nej, men det är lite så.
Fast det är ju så där, jag förstår,
ja.
Men det är ändå tråkigt med det.
Ja, nej, men så är det ju.
Uh-huh.
Och sen har vi ju vänner som vi inte bryr sig om. Som är där vi, för vi är ju ganska liksom, vi bryr oss inte om det. Vi lägger liksom ingen, så att det är ganska så. Men det är ändå så att det blir någon slags social överenskommelse. Nu ska vi vara så här, nu partajar vi och då partajar alla. Kom inte här och tro att du ska vara utanför. Du måste hänga med. Och i det läget, ja men du måste också dricka. Jag dricker ju.
Mm.
Så att så kan det bli en slags press, kan man ju säga, på någon att man måste dricka. Och då kan jag förstå att folk dricker bara för att man vill vara med i gänget. Ja, man vill göra samma som alla andra.
Ja, grupptryck.
Ja, men, jo, men faktiskt. Ja. Alltså, det handlar inte om att någon tvingar en. Eller, det är bara någon slags socialt tryck ändå på att man ska göra som alla andra.
Ja, för det kan ju verkligen bli så, även fast någon inte säger rätt ut till dig att du ska dricka med mig, så kan det ju vara den känslan man får när alla andra dricker. Att jag vill ju bara vara som alla andra. Eller så här, smälta in i gänget.
Och, exakt. Men kom igen nu.
Ja,
tar
kom
vi
en till runda. Liksom, ja. Är det någon som har försökt så med dig någon gång? Att kom igen nu jävlar ska jag få dig redlös.
Ja, jo då, det har det väl varit någon gång.
Har de verkligen försökt? Liksom?
Ja, och sen har det väl varit. Ja, men jag vet att jag var med i någon golftävling någon gång för många år sedan. Många herrans år sedan. Där det var tradition att man skulle ta en snaps om man ledde golftävlingen efter första dagen. Och då, ja, men då tog jag en snaps. Okej, fan, jag har inga problem. Jag tar den. Okej, inga problem. Men that's it. Alltså, liksom, det, för mig, och det gjorde ju ingenting. Alltså, vad det nu var, 3 centiliter, någonting, det hände ju ingenting. Men så att, och jag är liksom inte den som är den och liksom vill vara liksom, utan, men jag har aldrig haft någon önskan eller längtan, och jag har heller ingen problem att säga nej. Jag bara, nej.
Det här, alltså, jag är så mindblown över det här, för att det här är så ovanligt, det du säger.
Ja, men jag gillar det, vet du.
Jag tänker att många som lyssnar också kommer bli mindblown som vi. Som har, alltså, många som lyssnar har ju druckit väldigt mycket, tror jag.
Nej, men och det är en tradition. Ja, snälla någon, vi bor ju i norra delen av Europa som är i princip brännvinskultur, vodkabälte. Alltså,
ja.
Det är ju en kultur som lite grann ändå förändras med tiden, får man väl säga. Men det var ju i princip en tradition. Om man jobbade på... Ja, industrin, och man gjorde fabriken och industrin i Sverige, mycket industri. Och så drack man på kvällen eller på helgen. Och så tog man, ja, det var det man gjorde.
Så att, ja, men upplever du, som ändå varit nykter då så länge, upplever du att det är någon skillnad från liksom typ 80-talet, säger vi, till nu, i hur din omgivning är när det kommer till alkohol och så?
Ja, dels upplever jag de som är lite äldre, är det en del som helt enkelt känner att nej, men det här är inte så kul. Alltså, när man är äldre, man festar inte lika mycket och man har heller inte samma behov. Sen är det vissa som fortfarande ändå tycker att man sitter där och man, det är en vana lite grann. Man uppskattar att dricka vin till exempel och gör gärna det. En del gör det mycket, en del gör det mindre. Men jag tror att just om man, sådana som är jämngamla med mig, så är det ganska många som tacklar av lite grann och säger nej, men jag behöver inte dricka, faktiskt. För att man festar inte lika mycket längre. Då känner man inte behovet. Och sen känner jag att den yngre generationen, och det är ju också statistiskt så, faktiskt, att där finns det så mycket annat nu för tiden. Så att det är inte lika mycket, även om det fortfarande är mycket tradition. Men det är inte lika hög grad så mycket alkoholdrickande som det ändå var på 80-90-talet, skulle jag säga. Och ännu, kanske 70-talet ännu mer. Alltså, jag tror att det är statistiskt så att det har avtagit lite grann bland unga.
Säger att trenden går åt det hållet.
Ja, och jag tror också det har betydelse på hur utvecklingen, den tekniska utvecklingen är, med vad vi konsumerar och gör i vårt sociala liv. Vi behöver inte gå på krogen för att träffa en dejt till exempel. Helt plötsligt kan vi vara på Tinder, eller vi kan vara på... Man behöver inte gå ut på nattklubb för att hitta någon person att dejta eller gå ut med. Utan det kan man göra på annat sätt. Det finns andra saker. Man kan spela spel hemma hela nätterna, tv-spel, man kan titta på Netflix, man kan, vad man nu gör. Det finns andra saker som kan fylla det sociala behovet. Förr gick man ut och umgicks och träffades. Det var enda sättet att faktiskt få sitt sociala behov uppfyllt.
Men jag är nyfiken på vad du ska göra nu, Rickard, för att jag hörde att du slutar på ditt jobb för att kunna turnera med dina bröder. Vad händer?
Ja, nej. Ja, det stämmer i och för sig inte riktigt. Inte för att kunna turnera med mina bröder. Nej, vi är ganska klara faktiskt.
Du har lite turnerande, säger man så, nu under våren.
Men, ja, precis. Vi har några spelningar kvar och vi gör... Vi har haft ett jubileumsår, ett fantastiskt trevligt
år. Jag tänker att det är 40 år. Förra året var det exakt 40 år sedan ni vann.
Precis, så under det här året då, det blir ju, i maj då blir det ju 41 år så att säga. Så under det här, sen vi vann Eurovision.
Just det.
Så vi har haft ett liksom jubileumsår där vi har gjort massa roliga saker. Vi var med på Eurovision bland annat då, som gästartister, och vi har varit ute i Europa och spelat.
Var ni tvungna, förlåt, var ni tvungna att träna mycket inför det numret, eller satt fortfarande efter 40 år?
Ja. Det allra märkligaste är att jag gjorde ett litet misstag dock i låten, men det var en annan sak. Men det ska
gjorde
inte
du?
Nej, egentligen var det båda mina bröder som gjorde ett misstag samtidigt, exakt samma misstag.
Vad var det då?
Jag skojar bara, det var jag som gjorde det. Var ett danssteg som ju blev fel.
Ja.
Men jag brukar säga att det var de två som båda missade. Jag gjorde ju rätt.
Det är klart det var så.
Ja, exakt. Så att, ja. Men lite märkligt, men det var ett litet misstag som inte så många såg. Men vi behövde inte träna.
Inte alls?
Nej, inte. Ja,
någon gång så här på genrepet.
Ja,
typ.
Precis. Ja. Men,
det är jättehäftigt.
Vi behövde inte, vi har gjort det ganska många gånger. Men,
nej, förlåt, jag avbröt dig.
Nej, det är inte alls. Nej, men, det är, så vi har haft ett jättefint år och kommer att avsluta. Så att säga. Och framåt så har jag lite andra planer.
För nu har du och frugan är vd på Ice Hotel.
Ja, precis.
Och bor i Jukkasjärvi.
Jukkasjärvi.
Ja, så är det. Yes. Och du har varit i Kiruna.
Ja, det är också Jukkasjärvi och Kiruna ligger bara en mil från varandra.
Okej, det var inte så mycket lång distans.
Nej. Utan jag har varit med min fru i Jukkasjärvi. Och när vi har varit där uppe och jobbat, vi är där uppe och jobbar. Och så har vi bott tillsammans på Ice Hotels område.
Ja, okej, okay, det är så det har varit.
Exakt, och jubileumsåret är snart klart. Och sen kanske det blir något enstaka grejer ändå ibland. Men vi har släppt några nya låtar senast nu i veckan. Så att,
ja, vad roligt.
Ja.
Alltså fan vad härligt. Förlåt, jag svär så mycket har jag märkt när jag poddar. Men alltså, det är så härligt att prata med dig. För att det är liksom, du gör det så självklart. Att det är klart som fan, nu svär jag igen. Att man kan vara nykter och ha roligt. För att det är verkligen, du har en sån härlig energi. Du är i de här sammanhangen. Och du blir liksom en reklampelare för att nykterhet betyder inte att jag är en tråkig person. Eller behöver inte göra saker där alkohol finns.
Nej, och så är det ju naturligtvis. Och hur rolig jag är som person vet jag inte. Jag har gillat att dansa. Så att på den tiden när diskoteken fanns och det var liksom mycket sådär, så var jag ute och dansade hela tiden. Jag tyckte det var jättekul. Alltså jag älskar musik och jag älskar att dansa och älskar liksom att vara ute med människor och dansa med människor. Och så att jag hade ju alltid kul på det sättet. Att ut på dansgolvet och köra liksom härlig musik. Så att många människor svär ju på att ja, men jag kommer ihåg, vi var så fulla när vi var där, Rickard, kommer du ihåg det? Jo, jag kommer ihåg att vi var där, men jag kommer också ihåg att jag var nog inte full. Men du var. Men de svär på att jag var det, för de har inte tänkt på att jag liksom, de har själva varit berusade och inte liksom lagt märke till att jag inte har.
Och de bara utgår från att det är klart att du också är full.
Exakt,
som vi, såklart.
Exakt. Så att, minns du hur fulla vi var? Nej, jag minns att jag var nykter.
Ja, och det är ju precis som du sa i början, att det handlar ju om att det här är ju någonting du är van vid att göra. Och jag tänker att det finns många av dem som slutar dricka som egentligen har, man kanske bara varit ute och dansat full liksom. Och sen blir man nykter och tänker, men då kan jag inte vara på de platserna. Men sen, där blir det ju också en vana i att så här, testa att gå ut och börja dansa. För det är väldigt kul. Jag har faktiskt gjort det några gånger och det är väldigt roligt. För att jag kan också tycka det är lite skönt när andra är fulla i dem. För då är jag bara så här. Men för att då tror, som sagt, folk tror att jag inte är nykter och då så kan jag bara köra loss.
Ja, exakt. Man behöver inte ha så mycket hämningar. Behöver inte liksom, man kan dansa lite fuldans eller lite vad man nu gör. För mig är det liksom en helt naturligt. Men jag har också, ska man ändå säga, i min ungdomstid, jag är ju också uppväxt i en kyrka, en kristen mormonkyrka, så att, och där man har mycket, mycket fester och mycket, gör mycket roliga saker också, där alla är nyktra. Alltså där, så att jag har ju upplevt det här med att man kan gå på dans och ha liksom stora fester, stora festkvällar på lördagar eller fredagar där man samlas, och där ungdomar och har fest tillsammans och dansar utan att någon är onykter. Så att, och ha roligt tillsammans. Så att jag har ju också upplevt det väldigt mycket. Och det kanske också är en del av varför jag aldrig kände att man behöver ju inte vara onykter. Utan det går ju alldeles utmärkt. Så att säga, att ha roligt ändå.
Ja, jättefint. Verkligen. Rickard, tusen tack för
tack
att själv. Du har kommit hit.
Tack själv.
Och inspirerar till den nyktra livsstilen.
Ja, tack för att ha en trevlig podd.
Tack. Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av